Första Timoteus brev då för sista gången. Det sjätte kapitlet. Som rubrik över dagens predikan har jag sagt penningbegär eller förnöjsamhet. Antingen eller. Båda går inte att samtidigt vara behärskad utav. Och vi ska se vad som möjligen behärskar oss eller vad som borde behärska oss. Men först vill jag stanna lite grann inför vad som egentligen var avslutningen på förra predikan, nämligen respekten för varandra. Och i de första verserna av sjätte kapitlet så talar Paulus om förhållandet mellan trälar och deras herrar. Det är intressant att lägga märke till att han inte i första hand uppmuntrar till slavuppror eller rebelliskhet. Även om Bibeln naturligtvis är emot slaveri. Jag skulle kunna citera många ställen som ger grund för det. Men jag vill läsa bara ifrån Hesekiels 18 kapitel. Om nu en man är rättfärdig och övar rätt och rättfärdighet, då ska han inte förtrycka någon annan. Han ska giva tillbaka den pant som han har tagit. Han ska inte taga rop. Han är den som giver sitt bröd åt den hungrige och kläder den nakne. Då är han rättfärdig. Och liknande ord står också i Malaki, 3 kapitel. Jag ska hålla dom över er, över dem som övar trolldom, över äktenskapsbrytare och menedare, så och mot dem som förhåller dagakarlen hans lön, eller förtrycker änkan, eller den faderlöse, eller vränger rätten för främlingen. Men inte fruktar mig, säger Herren. Ja, det ligger i hela Bibelns atmosfär att det är fel att handla så mot en människa, att betrakta henne som en ägodel. Ty människan är skapad till Guds avbild. Människan är en person och ska behandlas som en person av andra människor och inte som någonting som kan ägas, lika som ting. Galaterbrevet 3 säger ju att genom evangelium så har vi iklätt oss Kristus. Och då är det inte längre frågan om någon skillnad mellan jude och grek. Det är ingen skillnad mellan träl och fri. Här är inte man eller kvinna. Här är alla ett i Kristus Jesus. Men när evangeliet gick ut till ett samhälle där slaveri fortfarande ägde rum, så var tydligen inte strategin att uppmuntra slavarna till ett uppror i våldsamhet och revolution. Nej, Paulus säger ganska försiktigt i första Korinthierbrevet 7 kapitlet att om någon 7:20 var och en förbliv i den kallelse han var när han blev kallad. Har du blivit kallad så som träl, så låt det inte gå dig till sinnes. Dock, om du kan bliva fri, så att säga genast, så begagna dig hellre därav. Till den träl som har blivit kallad till att vara i Herren, han är en Herrens frigivne. Samma lunda är dock den frie som har blivit kallad en Herrens livegne. Så egentligen så finns inte den sociala skillnaden längre. Den är bara ytlig, så att säga. Innerst inne så är egentligen den som är herre och den är slav, och den som är slav på samma plan. Och det kunde till och med vara så i den tidiga församlingens tid att en slav kunde vara pastor i en församling där hans herre var en av medlemmarna. Men syftet var naturligtvis att slaveriet skulle upphöra. Men det tog lång tid i historien. Men när det skedde så var det mycket på grund av kristna människors kamp för avskaffandet av slaveriet på 1700-talet och framåt. Men det är lika som Paulus menar att Kristi sak just nu inte skulle tjänas bäst genom ett revolutionärt uppror, utan genom respekt och lydnad. Man skulle i annars snart kunna säga, titta, det är kristendomens fel att slavarna gör uppror. Och man skulle snart tala illa om de kristna slavarna och säga att de är inte pålitliga. Och kristendom skulle få en felaktig association för många människor. Meningen var slavarnas frihet. Det förstår vi också i brevet till Onesimus, då Paulus skriver och vädjar för brevet till Filemon, då Paulus skriver och vädjar för slaven Onesimus att de båda nu är bröder i Kristus. Onesimus borde egentligen få bliva satt fri utav Filemon. Men respekten för varandra måste finnas där. Och det fanns en tendens eller en frestelse naturligtvis för den slav som hade upplevt friheten i Kristus, som hade upplevt människovärde för första gången, kanske att börja också demonstrera detta inför sin herre. Men Paulus liksom menar, ta det bara lite lugnt, så att inte din herre missförstår dig. Han, och särskilt om herren var en broder i Kristus, så fanns det en tendens att vara vårdslös och tänka, han är min bror i Kristus, han bryr sig inte så mycket om jag är försumlig, han måste ju vara vänlig mot mig eftersom jag är hans broder. Det här är naturligtvis tillämpbart på oss idag också. Att inte tjäna en kristen arbetsgivare med samma noggrannhet som en icke-kristen. För man kan ju tänka, han är ju min bror i Kristus, han tillhör församlingen. Han tar säkert inte illa upp om jag kommer lite sent och så vidare. Om inte jag sköter mitt arbete så som jag borde. Men istället säger Paulus här, du borde tjäna en sådan arbetsgivare ännu ivrigare och ännu villigare. Eftersom han också är din broder i Kristus. Kärleken till Kristus ska alltså vara det dominerande. Och den dominerande och utslagsgivande attityden i förhållandet också på arbetsmarknaden. Så kommer han över för sista gången i brevet till talet om dem som förkunnar främmande läror. De falska lärarna hade han introducerat redan i första kapitlet ju. Han hade då sagt om dem att de förkunnade främmande läror. Och läror som alltså inte stämde överens med sanningen. Och här säger han läror som inte håller sig, eller lärare som inte håller sig till de sunda orden. De hälsosamma orden, står det i en äldre översättning. Den hälsosamma läran. Den lära som bringar hälsa, andlig hälsa. Det finns osunda, falska läror som bringar andliga sjukdomar, andlig ruin. Men den sunda och hälsosamma läran, som han också säger, är vår Herres Jesu Kristi ord. Den goda läran som hör Guds fruktan till, den gynnar ett hälsosamt andligt tillstånd, både i förebyggande och i botande hänseende. Men det finns farlig föda också i andligt hänseende. Och symptomen på dessa falska lärare, på dessa lärare som han nu säger älskar falska läror men förkastar den hälsosamma läran. I första kapitlet så gav han oss några symptom på dessa. De har farit vilse ifrån kärleken av ett rent hjärta, ifrån kärleken av ett gott samvete. De är brännmärkta i sina samveten, säger han. De har farit vilse från kärleken av en oskrymtad tro. Deras tro är alltså dubbelbottnad. De är självgoda. De vill själva vara lärare i lagen, fastän de ingenting förstår. De är förblindade av högmod, säger han nu. Och det där ordet förblindad betyder egentligen insvept i rök, i ett moln. Så att de inte ser sanningen. De är uppsvällda, de är uppblåsta. De håller sig själva för goda. De tror sig vara någonting som de egentligen inte är. Högmod har en fantastisk förmåga att få människor till att ha en falsk känsla av höghet som inte stämmer överens med verkligheten. Och jag tror mig finna illustrationer på detta i vår tids falska lärare, till de finns där. Har du hört talas om the children of God, Guds barn? Deras profet kallar sig vid det bibliska namn David Moses. Han anser sig få direkt uppenbarelse från Gud som är mera auktoritär än Bibelns ord, än Jesu ord. Och det är en järnhård hierarki. Och det är han som styr, det är han som bestämmer över sina efterföljares liv egentligen. Mr. Moon och Tongil-familjen, som också har gjort intrång i Sverige och som vi väl har läst om lite grann. Det är ganska intressant att studera Mr. Moons liv, den sydkoreanske man som kommer med någon slags ny messias förkunnelse och menar sig själv vara någon slags messias. Lägg märke till hans högmod. i det att han menar sig vara bättre än Jesus. Han säger att Jesus misslyckades genom att inte gifta sig med Mon, som kallar sig för den nya Adam. Gör inte det misstaget. Istället gör han det som inte Jesus klarade av, och är nu fader för ett nytt släkte och har återupprättat den nya kyrkan, den sanna kyrkan. Mr. Moon är bättre än Jesus enligt hans egna ord. Och det är också intressant att han är driven av det som kännetecknar falska lärare enligt texten, penningbegär. Han är minst sagt miljonär och gör sig goda dagar där borta i USA. Det finns en annan som jag också har kommit i kontakt med genom att unga kristna människor har skrivit till mig i förtvivlan över: är det möjligen fel det vi tror på? Ska vi gå ur församlingen, som William Branham säger? Han dog för något år sedan, men slutet på hans liv var mycket tragiskt. Han lät trycka foldrar som spreds över världen, där han fotograferas med någon slags gloria i eld över sitt huvud. Och han utropar sig själv till en ny Johannes döpare, eller Elias, som förkunnar Jesus nära ankomst. Han utropar sig själv till en profet och talar om sina höga uppenbarelser och syner som han har haft. Och han anbefaller människor att döpa om sig i Jesu namn. Vi är döpta på ett felaktigt sätt, säger han. Och hans efterföljare har många unga kristna i Sverige råkat ut för och lämnat församlingar. En man som kallade sig för Barnabas, en av denne Branhams efterföljare, kom till min hemförsamling i Karlstad för ett par år sedan. Kallade sig Barnabas, menade sig vara en profet, förklarade för ungdomarna som tillhörde ett Jesusfolk, eller som samlades i ett slags Jesushus där i Karlstad, att det var fel utav dem att tillhöra en församling. Ni måste gå ur församlingen, annars får ni inte vara med när Jesus kommer. Och det tragiska hände att flera unga människor begärde sitt utträde ur församlingen och lämnade gemenskapen. Snart lämnade också denne Barnabas Jesushuset i Karlstad tillsammans med en ung kvinna. Men han hade ruinerat många unga människors andliga liv, och de står nu utanför någon gemenskap, vilsna och vet inte var de ska tro. Drivna utav högmod, förblindade av högmod, ifrågasätter sanningen. Jag har farit vilse och tappat bort sanningen, säger Paulus här. Från vettet i sitt begär efter ordstrider, sjuka, morbida i sin lust att vilja få fram diskussioner, få fram ordstrider och tvistefrågor. Paulus säger att sådant väcker endast avund och kiv och splittring i Guds familj, smädelse och misstankar, ja, moraliskt förfall. Vilken kontrast mot den hälsosamma läran, den läran som leder till praktisk gudsfruktan och inte sysselsätter sig bara med argumentationer. De är fördärvade i sitt sinne, de har tappat bort sanningen, äger inte längre sanningen. Drivna av penningbegär är hans sista kommentar om dessa människor, som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Materiellt inriktade människor ser penningvinsten bakom denna sin villolära. Men sann gudsfruktan får aldrig bli kommersiellt orienterad, ty den har med hjärtat att göra och inte plånboken i första hand. Vi har läst om de äldste, att de skulle vara fria från penningbegär. Och Paulus bekänner om sig själv i sin förkunnelse att vi förfalskar ju inte Guds ord av vinningslystnad, så som somliga, ja, många andra gör, utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunnar vi ordet i Kristus inför Gud. Han kommer i nästa brev att säga till Timoteus att villolärare ska komma som predikar det som kittlar människorna i deras öron, det som verkar behagligt, det som de vill höra. Men ve mig om jag inte förkunnar evangelium. Jag predikar inte för att vara människor till behag, säger han i Galaterbrevet 1, utan för att vara Gud till behag. Det är inför honom som min predikan gäller i första hand. Vad sedan människor säger i sitt godtagande eller förkastande utav evangelium, det är inte mitt ansvar. Mitt ansvar är att förkunna evangelium och ingenting annat. Driven utav Gud och inte driven utav penningbegär. Guds fruktan är visserligen en sann vinning, säger han nu. Det är en verklig vinning om den är i förening med förnöjsamhet. Inte om den är ett medel till vinning. Då är den en förbannelse. Då är det en falsk gudsfruktan. Men gudsfruktan är en sann vinning, verklig förtjänst och vinst i livet, om den finns där fullt och helt också när omständigheterna är missgynnsamma. Som det var för Paulus när han skrev Filipperbrevet. Han satt i fängelse i Rom. Och han skriver ett brev till församlingen i Filippi och tackar dem för deras kärleksgåva till honom. Men, säger han, inte som om jag härmed ville säga att något fattas mig. Ty jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter i vilka jag befinner mig. Nöjd i de omständigheter i vilka jag befinner mig. Det är Guds fruktan i förening med förnöjsamhet. Och det är en verklig vinning. Då kan man sitta i fängelse och vara glad. Jag vet att finna mig i ringhet, säger han. Ja, jag vet också att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen. Jag kan vara mätt, men jag kan också vara hungrig. Jag kan ha överflöd, men jag kan också lida brist. Allt förmår jag i Herren som giver mig kraft. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet under alla omständigheter, det är verkligen en stor vinning. Vad kan då världen göra? Var finns dina sårbara punkter? Guds fruktan i förening med förnöjsamhet, det är liksom ett skydd omkring oss. Det är muren omkring oss. Det som håller oss på ett andligt högt plan hela tiden. Penningen ska vara i din tjänst. Du ska inte vara i penningens tjänst och bli dess slav. Då kommer du snart att duka under. Penningen ska vi inte älska, men heller inte hata. Den kristnes attityd till det materiella ska vara neutral. Tacksamt ta emot vad Gud ger, men använda det för hans räkning. Förbruka det. Vi måste lära oss att vara nöjda med de omständigheter i vilka vi befinner oss. Och de omständigheter som vi befinner oss har sannoliken ingenting annat än förnöjsamhet att orsaka hos oss. Till vilket folk har det bättre ställt än det svenska folket? Vi borde vara nöjda. Att vara nöjd, vad är det egentligen? Att vara nöjd, det är att ha ro i sitt sinne. Att vara nöjd, det är att vara tillfredsställd. Att vara nöjd, det är att inte känna någon orsak att klaga. Det finns människor som alltid finner orsak att klaga. I varje belägenhet så kommer klagomålen fram. Men tänk vad tjusigt det är att besöka inte minst våra äldre medlemmar i församlingen som ofta uttrycker den här förnöjsamheten. Mitt i kanske lidande och sjukdom och avskildhet så säger man, ja men jag är så tacksam till Gud. Förnöjsamhet. Liksom gumman som stod där i askan av sitt nedbrunna hus och sa, nu ska det bli spännande att se vad Gud ska göra. Förnöjsamhet. Förtröstan på Gud. Vad tjusigt. Världens alla makter kan ingenting göra. Människan är ju glad om vi kastar henne i den djupaste fängelsehålan. Där sitter de och sjunger. Och fångarna förundrade sig över Paulus och Silas. Förnöjsamhet. Tacksamhet till Gud. Varje dag. Vilken skatt. Och tillägger han nu i vers 7. Det är ju så riktigt att vi borde vara förnöjsamma. För vi har ju ingenting tagit med oss in i världen. Och ingenting ska vi ta med oss ut. Det vi får, det ska förbrukas under tiden här på jorden. Men sen är det slut. Lika nakna som vi kom in, ska vi lämna den här världen. Vad tjänar då all ävlan och all jordisk vinning till? Liksom Jobb en gång uttryckte det, när ödet drabbade honom så hårt. Ja, inte ödet egentligen. Guds prövning var det. Han miste sin boskap. Han miste sin familj, sina barn, sitt hus, sina ägodelar. Och han står upp och river sönder sin mantel i sorg, naturligtvis. Men han faller ned och tillbeder Gud och säger, naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag vända åter. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Tänk att vara så frigjord ifrån det materiella. Det kan drabba dig. Vad är då din attityd? Grannen kommer att granska din attityd. Det är det som ska vara skillnaden mellan den kristna och den icke-kristna. När olyckan drabbar dig, skiljer sig din attityd, ditt tal, ifrån när olyckan drabbar den icke-kristna, som inte har Guds förtröstan, som inte förstår att allt det jag lever och står i och går i är dock förgängligt och kan på en natt ha lämnat mig. Predikaren, som skrevs av Salomo, den rike konungen, har också visa ord i det här avseendet. Han insåg rikedomarnas förgänglighet, och han kallade det ett bedrövligt elände att hopsparad rikedom kan bliva sin ägare till skada. Och han säger: sådan som människan kom ur sin moders liv, så måste hon vända åter, lika naken som hon kom, och för sin möda på jorden får hon alls intet som hon kan taga med sig. En rik man uppe i Värmland, Kils församling, upplevde vid slutet av sitt liv så påtagligt besvikelsen över att han hade gett sitt liv till att förvärva egendom, men nu när han stod där inför döden, ingenting kunde han ta med sig. Och han ville få detta kungjort på något sätt inför de människor som skulle följa honom till graven, på ett nästan ruskigt sätt, kanske vi tycker. Men det sägs att han lät borra hål i kistornas långsidor, så att hans tomma händer kunde sticka ut ur kistkanterna, för att alla skulle se hur tomhänt den rike mannen bäddades ner i jordens mull. Ingenting hade han med sig. Tomma händer. Så Paulus säger: om vi har det allra nödvändigaste, om vi har mat, om vi har kläder och husrum, låt oss då vara nöjda. Det finns orsak för dig att vara glad idag. Du har ätit frukost, din mage är ganska mätt, du är varm, du har kläder, du sitter i ett ombonat hus. Var nöjd, var tacksam, du har mer än du behöver. Sveriges befolkning borde vara den mest tacksamma befolkningen, och Guds barn i Sverige naturligtvis de mest nöjda människorna på jorden. Men jag är rädd att så inte är fallet. Hebreerbrevets författare skriver: var i er handel och vandel fria ifrån penningbegär. Låt er nöjas med vad ni har. Ty Gud har själv sagt: jag ska inte lämna dig eller övergiva dig. Hebreerbrevet, ordspråksboken, säger i en bön på ett ställe: Gud, giv mig inte fattigdom, men giv mig heller inte rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. En balans. När Jesus lärde oss att bedja, så lärde han oss att säga: vårt dagliga bröd ge oss idag, inte imorgon, inte en full lada för året framför. Ge oss det idag, och vi ska tacka dig. Vi behöver vara nöjda. I kontrast mot detta kommer nu vers 9, det Paulus talar om de som vilja bliva rika, de som inte är nöjda, de som vill ha mer, de vilkas mål i livet är att ackumulera rikedom, sträva efter anskaffandet av rikedomar. Lägg märke till att han inte fördömer rikedom som sådan, men han varnar för denna attityd att ständigt vara på jakt efter mer och mer och mer. Det finns stora faror med en sådan målinriktning i livet. Begäret efter rikedomar drar människornas hjärtan bort ifrån Guds rikedomar. Du hamnar i onödiga frestelser om du vill bli rik. Du kommer snart att upptäcka att det finns lite tvetydiga sätt att kunna bli rik på. Det finns lite nästan oärliga sätt att kunna bli rik på. Det finns lite hål att slinka igenom, en här och en där. Och om man är driven av begäret att vilja bli rik, så är det lätt att falla för sådana frestelser. Onödiga frestelser. Rikedom, säger han, är också en snara. Den som vill bli rik finner sig ganska snart fångad. Hans frihet är försvunnen. Han är fast. Så det går inte att ha tid att på samma gång tjäna Gud och på samma gång sträva efter att bli rik. Du är bunden av tiden i ditt rikedomssträvande. Du fastnar lik fågeln i fågelfängarens snara. Hjälper inte hur vingarna flaxar för att bli fri. Man sitter fast. Vilket tragiskt exempel vi har i lärjungen Judas Iskariot. Hur dåraktigt att för 30 silverpenningar, stackars Judas, i sitt begär efter att bli rik, efter att få pengar, sälja sin gode mästare. Dåraktiga begärelse kallar han det också. Beredd att offra så mycket för att få så litet. Beredd att offra sin moral, sin ärlighet för att vinna några stackars kronor. Det man deklarerar. Beredd att offra sitt goda rykte för att om möjligt göra en liten förtjänst. Är det värt det verkligen? Är det värt? Jesaja säger: varför ger ni ut penningar för det som är bröd? Och ett förvärv för det som inte kan mätta. Varför satsar ni på fel häst? Varför går ni in för det förgängliga? Det är skadliga begärelser. Och Jesus säger: en människas liv består ju inte i mångfalden av ägodelar. Det är inte det som livet består av. Det vet vi här i Sverige. Det slutar, säger han, med undergång, med förlust, inte med vinst. Skadliga begärelser som för dig ned i fördärv och undergång, ned till botten. Med alla dina rikedomar upptäcker du snart att det var ingen vinst. Det var ingen vinst. Och så säger han: penningbegäret är en rot till allt. Bakom alla onda företeelser i samhället finns detta penningbegär. Bakom den dåliga filmindustrin, all annan dålig nöjesindustri, bakom pornografin, bakom prostitutionen, bakom korrumperad politik, mutor, penningbegär, en rot till allt ont. Och det villar människan bort ifrån sanningen, bort ifrån tron. Och det åsamkar henne skada, står det. Hon tillskyndar sig själv därigenom många kval, många bekymmer, som hon skulle ha varit fri ifrån om hon hade varit förnöjsam med det hon har. Så nu säger Paulus till Timoteus: du, Timoteus, fly sådant. Fly, spring bort ifrån sånt. Ta aktivt avstånd ifrån det. Han menar inte ens att Timoteus ska stanna och diskutera med alternativet att vilja bli rik. Att ha den attityden alltså. Det går inte att leka med sådana frestelser. Enda alternativet är att springa, att fly därifrån. Det finns sådana frestelser som du inte får stanna upp för att leka med. Och i tanken bolla med möjligheten att falla. Då faller du. Enda alternativet är många gånger att helt enkelt vända ryggen till och fly. Att ta en omväg från den situation eller från den plats som du vet kommer att orsaka dig onödiga frestelser. Vad gjorde Josef när Potifars fru vädjade till honom att ligga med sig? Han flydde ut ur huset. Och det var förståndigt. Fly sådant. För det passar inte en Guds människa. Du Guds människa, fly sånt. Befatta dig inte med sånt. Men istället, typiskt Paulus, istället ska du följa efter någonting. Vi ser motsatsen. Ena stunden ska han fly, andra stunden ska han följa efter. Det finns ett alternativ, Timoteus, unge man. Följ efter. Ja, egentligen säger grundtexten: förfölj, far efter. Vad då? Rättfärdighet. Sök det som är rätt i Guds ögon. Far efter Guds fruktan, andlig tillväxt. Sådant måste faras efter, sådant måste sökas. Sådant kommer inte automatiskt. Far efter tro, far efter kärlek till Gud och människor, inte till pengar. Far efter ståndaktighet, far efter saktmod. Försök att få andens frukter i ditt liv. Överskatta inte dig själv. Kan väl någon hämta eld i sitt mantelväck utan att hans kläder blir uppbrända? Eller kan någon gå på glödande kol utan att hans fötter blir svedda? Överskatta inte dig själv. Ta avstånd ifrån onödiga frestelser. Fly ifrån dem. Jaga istället efter detta goda. Du har ju ett alternativ. Du har ju ett tjusigt alternativ. Ty när vi slutar att förfölja det som är gott, när vi slutar att fara efter vår andliga karaktärs utveckling, vet du vad som lätt blir tendensen? Tendensen blir lätt också att ge efter för det onda, att inte längre fly det som är ont. Vissa saker måste alltså undflys, totalt tagas avstånd ifrån. Andra saker måste efterföljas, aktivt förföljas. Det blir inte våra automatiskt. Det fordras andlig disciplin för att växa till. Gå kursen i kristet lärjungaskap. Du kommer att få arbeta lite grann. Det fordras disciplin för att växa till i sitt andliga liv. Därför är det så naturligt att Paulus säger i nästa vers: kämpa trons goda kamp. Det är en kamp. Det är inte att sitta ner och vänta att Gud ska framverka det andliga livet hos mig. Det måste aktivt inbegripa ditt eget intresse, din egen tid, ditt eget studium, dina egna böner och så vidare. Kämpa trons goda kamp. Det är en kamp. Inte mot kött och blod, men du märker snart i ditt på nytt födda liv att det finns motstånd, att det finns lika som makter som hindrar dig. Och det går inte att passivt sitta tillbaka och tro att allt ska ordna sig. Det är en kamp du är kallad till. En kamp emot ondskans andemakter, en kamp emot den gamla naturens försök att få överväldet hos dig igen. Kämpa trons goda kamp. Det är en god kamp. Det är en god kamp. Sök att vinna det eviga livet. Bättre översatt: få ett grepp om det eviga livet. Det är inte att Timoteus inte har det eviga livet, men Paulus uppmanar honom att få ett grepp om det, att bättre få insikt i det eviga livet. Vad är det eviga livet? Det är det gudomliga livet. Du ser, Timoteus, din hand är inte tillräckligt stor för att samtidigt gripa och lägga beslag på pengar och det heliga och det eviga livet. Handen rymmer inte både och. Man kan inte tjäna både Gud och mammon, ta avstånd ifrån penningbegäret, kämpa trons goda kamp och söka att få grepp om det andliga livet som finns i dig. Det andliga livet, det eviga livet, är ett gudomligt liv som implanteras i en människa som en gåva från Gud den stund hon kommer till tro på Kristus. Hon blir född på nytt. Det eviga livet finns hos henne från den stunden. Den som har sonen, han har livet. Det eviga livet är ett liv som aldrig kan ta slut. Fortsätter för evigt att leva och finnas. Det säger själva karaktären hos uttrycket evigt liv. Ett liv som aldrig kan ta slut. Och Jesus sa: jag har givit dem evigt liv och de skulle aldrig någonsin förgås. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Han har gett oss en gåva, evigt liv. Och nu har vi ju det livet redan. Varför ska vi då försöka få grepp om det? Det här livet fortsätter att utvecklas redan här i tiden och fullkomnas i härligheten. Visst är det en skillnad i andligt hänseende, i andlig mognad på en på nytt född kristen och en andligt mogen kristen. Visst är det en skillnad från den dag du ropade: Gud, förbarma dig över mig, för mig syndare. Och den som kan säga: jag vet på vem jag tror, och jag visste att han för den dagen är mäktig att bevara vad som har blivit mig betrott. Det är en tillväxt redan här i tiden. Det eviga livet utvecklas. Du får mer och mer grepp om det eviga livet. Ha det som målsättning att få grepp om det, att allt ivrigare inse vad Gud har givit dig och låt allt annat fara. Inte så att du lever vårdslöst och planlöst. Naturligtvis inte. Jag talar hela tiden om attityd. Det eviga livet hos dig är så dyrbart. Hur ska jag få grepp om det eviga livet? Genom att leva det redan nu. Att leva himmelen på jorden. Seger, glädje, helighet, gemenskap med Fadern. Man frågade en gammal skott en gång om han trodde att han någonsin skulle få komma till himlen. Till himlen, sa han. Jag bor redan där. Han hade fått grepp om det eviga livet. Han upplevde det nu. Han levde lika som i det himmelska. Inte världsfrånvänd, men realistiskt levande det himmelska livet som är erbjudet Guds barn. Kämpa trons goda kamp. Sök att få grepp om det eviga livet. Du som har blivit kallad, du som inför många har avlagt den goda bekännelsen. Möjligen syftar Paulus på den dag då Timoteus steg ner i dopgraven och bekände för alla: jag har sagt farväl till värld och synd. Mitt gamla liv begravs, jag står upp till ett nytt liv i Kristus. En offentlig bekännelse. Har du gjort den bekännelsen? Den 6 februari har vi dop igen. Nu var det viktigt att Paulus kunde peka på den dagen och säga: kom ihåg Timoteus. Det var många som såg på när du gav den bekännelsen. Var noggrann med hur du nu vandrar, hur du löper. Är man ute och springer ensam i skogen och tänker sig springa 3 kilometer, så är det lätt att man springer några 100 meter, så går man och spatserar och tar det lugnt och så springer man lite igen. Men springer man på en tävlingsbana, då stannar man inte upp och promenerar försiktigt ett tag. Då känner man trycket ifrån människorna på läktarna runt omkring. Så man verkligen gör sitt bästa för att fullfölja loppet. Inte så att socialt tryck skulle motivera vår vandring med Herren. Men det skulle vara en utmaning till oss att framhärda i att hålla vittnesbördet uppe. Att bekänna Kristus. Vi har avlagt bekännelsen inför många vittnen. Det är många som har ögonen undrande på oss. Ja, inte bara människor, säger han. Utan i nästa vers också inför Gud, han som ger liv till allt. Och inför Jesus Kristus, han som avlade den goda bekännelsen inför Pontius Pilatus. Även om det var under dödshot. Så Timoteus, än har du inte kämpat emot till blods i din kamp för den goda tron och för Kristus. Även om det skulle kosta dig livet, är du villig att hålla fast vid den goda bekännelsen. Och han kan ju knappast nämna Jesus Kristus utan att säga någonting om honom. Det är typiskt Paulus. Så i verserna som följer så påpekar han Jesus snara ankomst. Eller möjligheten att Jesus kan komma när som helst. Och det skulle vara en uppfordran till Timoteus att leva rent. Så är det ofta i skriften. Kristi snara och omedelbara ankomst skulle uppfordra oss till ett rent liv. När vi vet att han när som helst kan vara här, hur skulle vi inte förstå att förhålla oss i helighet och renhet för att han ska kunna glädjas över oss vid sin ankomst? Det ligger en uppfordran i predikan om att Jesus när som helst kan vara här. Se fram emot Kristi ankomst istället för att vara upptagen av det här jordiska och förgängliga. Kristus skall komma. I historien, Gud är alltså suverän. Och så kommer han in lite grann på Guds egenskaper. Gud är suverän. Han kallar honom den salige, den lycklige guden. Den enda härskaren, den enda suveräne. Han kallar honom den odödlige. Han som aldrig kan dö. Han som är oskapat evigt liv. Han kallar honom för en som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han som ingen människa kan se. En osynlig Gud för det mänskliga fysiska ögat. Men lika väl verklig Gud. Moses såg en gång uppenbarelsen av hans härlighet. Men ingen människa kan se mig och leva. Ingen människa har någonsin sett Gud. Men sonen som kommer ifrån faderns sköte, han har sett Gud. Han har kungjort vem Gud är och vad Gud är. Han är Guds härlighets återsken. Han är Guds avbilds återsken. Och Guds väsens avbild. Och så slutar den här lovsången till Gud med att tillskriva honom ära och välde. Endast Gud är alltså rik. Endast Gud äger allt. Och så kommer en sista varning till dem som nu är rika. Lägg märke till, inte de som vill bli rika. De talar han om i den 9:e versen och framåt. Men nu talar han till de som redan är rika. Att ha en rätt attityd till sina rikedomar. De som är rika i den tid som nu är. Den här lilla stunden på jorden alltså. De som råkar ha fått ganska bra utkomstmöjligheter. De som har vissa rikedomar. Hur ska de förhålla sig? Och förresten, det gäller i så fall alla oss som sitter här. Vi är rika, materiellt hänseende också. Alltså, vad är varningarna till oss som har det bra? För det första, det finns en fara för högmod. Bjud dem att inte högmodas. Pengar ger en känsla av status. Pengar ger makt, prestige. Att kunna ha en finare bil än grannen, det kan ge mig en falsk självskattning. Att jag på något sätt skulle vara bättre. En självberömmelse som inte har någon grund i verkligheten, utan som är betingad av yttre ägodelar. Den är falsk, och ett högmod kan komma av sådan. Så säg till dem som är rika att vara ödmjuka, att inte yvas över sin rikedom. För det andra, säg till dem att hoppas på Gud och inte hoppas på sina rikedomar. Det finns en fara till falsk förtröstan för dem som bor i Social-Sverige med alla dess bidrag. Jag är alltid trygg, vad den som händer. Men det är en falsk trygghet, det är en ytlig trygghet. Rikedomar har vingar, kan flyga bort på en natt. Hoppas istället på Gud. Och för det tredje, säg till dem som är rika att vara generösa, att gärna dela med sig, att vara givmilda och bli rika på goda gärningar. Det är ingenting fel. Det finns en andlig strävan efter rikedom, men det är inte fysisk rikedom det är frågan om, utan det är andlig rikedom. Rik på goda gärningar, som änkorna skulle vara. Det vill säga, ha givit härberg åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, avhjälpt nöd och lidande, gärna delat med sig. Och så säger han till sist, paradoxalt nog, genom att ge så blir du rik. Genom att ge här i tiden så samlar du en skatt i den tillkommande världen. Ja, han säger till och med, du lägger en grundval för det tillkommande. Och jag vet inte om jag verkligen törs lägga fram det så allvarligt som jag upplevt det. Att lägga en grundval i himmelen, det gör du redan på jorden. Du vet hur stort ett hus blir är beroende av hur djup och hur fast och hur bred och lång grunden är i sin omfattning. Huset kan inte bli större än grunden, än grundens omfattning och djup. Alltså, när du bygger i den tillkommande världen, så lägger du här i tiden grunden för den byggnaden. Vad du ska göra i himlen är faktiskt beroende av vad du gör här. Håller du på att lägga en grund för det tillkommande? Hur ser i så fall den grunden ut? Är den snål? Är den mjuk? Har du någonting att bygga på den dag då byggnationen ska lägga rum i det himmelska? Du lägger här en grundval för det tillkommande som du i evigheten ska bygga på. Men måtten bestäms här nere. Och så slutar han med att säga, så att du vinner det verkliga livet. Det verkliga livet. Det är alltså inte det liv som består av pengar, som Jesus sa i Lukas 12 kapitel. Beror inte på att hon har överflöd av ägodelar. Och så tar han liknelsen om den rike mannen som samlade mer och mer. Så går det. Den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Frågan är egentligen inte hur rik du är, för vi är alla rika. Frågan är, inför vem är du rik? Är du rik inför människor? Betyder föga. Är du rik inför Gud? Betyder allt.